Hallå, hallå, hallå där, hallå där, hallå där, hallå, hallå, hallå.
Hallå, hallå, hallå. Men varför kom det in ett hallå därför? Så ska det inte låta, Jonathan. Bra.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey
game. Hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, hallå. Och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Ekeliv, som ni hörde där i Stockholm. Och mig då, Per Bjurman. Jag sitter för närvarande i Tampa på det berömda Marriott Waterside, som min podcastpartner där hemma känner avund över att jag gör, eller hur?
Ja, det är nog en av mina absoluta favoritplatser här i världen. Det är dels är det att sitta i själva Emily Arena och i tickbaren precis nedanför hotellet. Men Waterside där vid Channelside, alltså hela det hotellet, det är 5+.
Ja, och vi ska tillsammans då, i vanlig ordning, spela in ett avsnitt här. Och det är nummer 195 i ordningen. Det börjar närma sig ett riktigt jubileum här.
Ja, precis. Vi har fortfarande inte riktigt räknat ut när det här jubileumet kommer ske. Men det närmar sig ju finalen, alltså. Jag tror att det nästan blir ett finalavsnitt, alltså.
Spännande. Men du, ja, vi är mitt uppe i andra rundan som vi började tippa förra veckan, och vi ska gå igenom såklart noggrant serie för serie. Nu när vi bara har 4 stycken har man ju lite tid att fördjupa sig ordentligt i dem.
Ja, det känns skönt.
Men vi ska börja med, det har hänt lite annat. Den stora nyheten sen senast är då att vi hade draftlotteriet i lördags, som NHL försökte pumpa upp något enormt.
Ja, det får man säga.
TV-sändning. Men resultatet blev till slut det mest väntade och troliga, och det var ju då att Buffalo Sabres vann, och för de kom ju sist och hade bäst procent chanser i det där lotteriet, och det betyder ju då med all sannolikhet 99,90, mer nästan 2000% att Rasmus Dahlin hamnar i Buffalo.
Ja. Och jag måste säga, min spontana reaktion på det, nu har det gått några dagar, men min spontana reaktion, det var efter hur NHL byggde upp det här, som du sa nu, med första liksom 15-4 där innan Vegas San Jose, och sen så i periodpausen och man hade sett att både Carolina och Montreal hade avancerat, och så blir det slut Montreal ändå, och det kändes lite...
Nej, Buffalo ändå.
Nu fuckar jag upp det här, direkt. Ja. Men känslan var i alla fall lite grann att, ja, det blev Buffalo.
Ja, det blev lite med. Ja. Men å andra sidan hade det ju lite spännande i och med att Carolina och Montreal avancerade i hierarkin där och var med i topp 3 skulle avslöjas med. Vad fan, det står Bill Daly och håller upp lite skyltar. Det är inte världens största tv-underhållning.
Nej, det är tveksamt.
Men det var ju så att det hann ju tänkas på många platser på jorden. Tänk om det blir Montreal.
Ja,
och jag
precis.
Hade tänkt vilken hysteri det hade blivit.
Ja, precis. Det hann ju gå 2 timmar däremellan från att Montreal avancerade till att Bill Daly skulle avslöja topp 3 på riktigt då. Och det som du säger, under de timmarna så började det byggas upp, alltså i Montreal alltså. Där levdes det upp alltså. Shit, och få verkligen vilken franchise saver nästan det hade känts för dem att få Dahlin. Och ur ett svenskt perspektiv, det är ju sen som att vi knappt haft någon riktig blågul stjärna där sedan Mats Näslund på 80-talet liksom.
Nej, det är inte bara känt så, det är ju så.
Nej, som gick Stanley Cup-parad inför på riktigt över 1 miljon personer på gatan där. Så att det hade ju varit stort att få Dahlin där, men samtidigt kanske bra för han också med tanke på den fruktansvärda förväntningarna som det han blir bara på 2 timmar.
Ja, och franskspråkiga journalister som ringde mig och skulle ha kommentarer.
Ja, just det. Ja, du ser.
Ja. Ja. Nej, men det... Det blir alltså Buffalo, och det är många som har beklagat eller uttryckt sitt medlidande med Rasmus att han ska behöva bo där. Och för att det anses ju inte som någon särskilt trevlig plats, och det är väl klart att det finns roligare ställen än Buffalo. Det ska vi inte tala om det. Men det är ju inte synd om människan. Han kommer ju att bo i något väldigt fint område, han kommer att bli mångmiljonär, och han kommer att spela i ett Buffalo som förr eller senare så måste det ju hända något med klubben. Det finns ju potentialer.
Ja, precis. Alltså man kan antingen se det här, ta upp tråden, det som är negativt med Buffalo som gör att det känns väldigt hopplöst just nu. Men också finns det ju positiva sidor som du är inne på som gör att det kan bli väldigt bra till slut. Som gör att det borde bli bra. För att det finns ju väldigt mycket positivt där. Det finns en Jack Eichel. Det finns en Casey Mittelstadt som de draftade förra året som kommer upp här nu. Och mycket andra unga talanger liksom, som borde kunna evolva. Liksom. Och en Phil Housley som tränare som är lite grann av en Rasmus Dahlin under sin spelarkarriär. Så det är ju bara ett fåtal backar genom tiderna som har gjort mer poäng än vad han gjorde. Och han gjorde det väldigt bra med Nashvilles topp 4 då. Det är klart man kan kalla det för ett självspelande piano, men han har ändå fått mycket beröm för sitt arbete i Nashville innan han kom till Buffalo. Och han har jobbat många år i den amerikanska juniorhockeyn, så han är väldigt van att hantera unga spelare. Så
jag tror att han är jättebra coach. Jag tror inte alls det var hans fel som hände i vintras.
Nej, och jag känner också att Jason Botterill som har kommit in som general manager, det har bara gått ett år, svårt för han att sätta riktigt prägel på det här laget. Men jag tror att det är också en väldigt bra general manager i den fas som Buffalo befinner sig i nu. Alltså, han har ju jobbat massor med år i Pittsburgh. Han hade hand om deras AHL-lag som har gått till slutspel varje år sedan 2022. Nej, men nu får jag skärpa mig. Sen 2002.
Ja, nu får du skärpa
mig. Nu får jag faktiskt skärpa mig. Men ja, i alla fall. Wilkes-Barre där som han hade hand om. Och, det är två kompetenta ledare.
Det är många som beskriver det som att han har stor del i vad Pittsburgh har blivit. Framförallt vad det gäller ungdomarna.
Precis. Som de har haft. Som de spottar fram på löpande band. Ja. Så det är liksom, det är ändå mycket positivt. Han är inte den enda svensken som kommer ut till Buffalo heller, för att de har ju signat här alldeles nyligen. Viktor Olofsson som ju vann skytteligan i SHL här den förgångna säsongen i Frölunda. Och det ryktas ju om att de ska signa upp SHLs bästa back också, Lawrence Pilot. Här inom de närmsta dagarna kanske. Så att,
ja, så har de ju Alexander Nylander på tillväxt och Johan Larsson i laget. Och vi har Ullmark, Morrison. Eller heter han? Han heter Ullmark.
Ullmark, ja. Precis.
Jag blandar ihop honom och Ullbrand.
Sveriges enda Carolina supporter.
Ja. Och så vet vi inte hur det blir med Lene då. Så det är ju ett riktigt svensk lag. Och tvärt emot vad alla säger. Det är många i Sverige som har sagt att det kommer att ta många, många år för Buffalo Sabres. Det är ju inte så att det tar nödvändigtvis så lång tid för lag. När det väl händer så brukar det gå rätt fort alltså.
Ja, precis. Det kan vara en sån här markör nu när Dahlin kommer in, att det kanske var den sista grejen som ska tippa över här nu. För att de har så mycket annat på plats egentligen. Liksom.
Ja, får man bara till det i början av säsongen i allmänhet, då jag tror att de och även Arizona har stora möjligheter att liksom förvandlas snabbt. Och det känns ju som att Rasmus är en typ av spelare som verkligen kan förändra en hel organisation på egen hand i princip.
Det tror jag också. Så pass stor talang igen. Det är bara att understryka som alla liksom, alla säger. Jag tycker att det kanske är lite överdrivet det här snacket i Kanada om att han är Niklas Lidström, Erik Karlsson och Viktor Hedman tillsammans ungefär. En superkombo av alla de tre ungefär. Men de förväntningar kan man inte ha på Rasmus Dahlin, och det brukar vara lite tufft att bara kliva in som back i ligan och dominera direkt. Speciellt med han som fortfarande vill bygga upp sig lite mer. Och liksom, sådär. Jag menar, visst, han har varit väldigt bra i seniorhockeyn hittills. Men han har inte varit dominant i seniorhockeyn hittills ens i Europa. Därmed inte sagt att han kommer bli en franchiseback och förmodligen vinna några Norris Trophy under sin karriär. För så stor talang är han tveklös. Men, ja, kanske inte att han kommer gå in och göra Buffalo till ett slutspelslag redan nästa säsong, men det är inte långt, alltså det är ändå en jätteförstärkning just på backsidan också. Det var ju där det fattades.
Det kan hända, vi får se. Och det sägs nu att de kanske, i och med att de har bärgat honom, de kanske tradar Ristolainen för något ännu bättre. Så att sen ska man ju inte glömma att han får spela inför USAs mest lojala supporterskara. Så de har ju haft det bedrövligt de senaste åren, men de fortsätter ju gå till KeyBank Center match efter match, och det är alltid hög stämning och ger ett jävla stöd. Så om det går bra så kommer han ju möta en kärlek som liknar ingenting.
Nej, så är det. Ja, det är ju extremt trogen fanskara där uppe i Buffalo. Det är ingen snack om det. Men samtidigt, jag har tänkt lite grann också att är det allt, det har inte riktigt varit en fördel under de här tunga åren då, men det skulle säkert varit så i vilken marknad som helst när man tvingas se sån usel hockey. Men jag tycker att det är väldigt kort tålamod generellt så här uppe i Buffalo, så det är väldigt mycket ändå. Det kanske man får till slut när man har sett sån här, ja, hemska säsonger. Men jag till exempel, jag fick ju följa deras AHL-serie väldigt nära här nu senaste veckan, i och med att de mötte mitt Tampas Syracuse. Och det var, de hade stora förhoppningar på det, i och med att de haft sån bedrövlig NHL-säsong. Så var de så, de ville ju se Alex Nylander och alla sina killar här nu prestera i Rochester. Och så åkte de ut med 3 raka matcher, släppte in 6 mål i alla matcher. Och det var kaos och kris och skit, och Mike Harrington var ute och svingade och sa att det är disgrace och allt igen liksom. Så
att, jag tycker det roligaste med det här inlägget var att du sa, jag har ju fått följa dem här. Som att det vore så självklart att man följer ett AHL-lag också.
Ja, men det gör.
Ja, du är, ja. Men det är inte, du kan inte ta för givet att varenda människa är lika galen som du.
Nej, men det kanske jag ska försöka införstå.
Ja, du kanske ska påminna dig själv om det ibland.
Att jag kan ta bort ju tidsomtätt. Det är lite överanvänt i mitt liv. Men i alla fall.
Jag skriver ju för ofta. Det har jag kommit på mig själv. Ju.
Ja, jag gillar ju.
Ja, men det är ju det. Det är ju ett härligt uttryck, ju.
Ja, ju, precis.
Det är härligt på ett härligt sätt, som för att kommentera förra veckans.
Ja, det är ett märkligt utspel på ett märkligt sätt, eller var det så?
Det är märkligt på ett märkligt. Ja, nu kommer vi off topic här. Ja. Och så Rasmus är inte synd om, det är mig det är synd om, som kommer få åka till Buffalo så mycket. I smällkalla vintern.
Du måste få recitera Mikael Tellqvist igen, som du brukar göra en gång per år ungefär när vi pratar om Buffalo. Men det är ett bra uttryck som han kommer.
Ja, det var när Tellan hade blivit tradad från dåvarande Phoenix Coyotes då, till Buffalo. Och träffade honom efter några månader på gården. Hur är det i Buffalo, Tellan? Jo, det ska jag berätta. Så. Det finns bara 3 lägen i Buffalo. Det är antingen grått. Fruktansvärt grått. Eller så in i helvete grått som man inte tror att det är sant.
Ja, det där säger allt.
Ja. Ja, men det kommer att bli bra där. Det är en jävligt häftig arena. Originell och alltid härlig stämning. Så det ska bli kul ändå.
Ja, vi när man har samlat ihop det lite grann här efter den spontana reaktionen, så tycker jag ändå att det ska ändå bli extremt spännande att följa Dahlin här i Buffalo.
Ja, då har vi lite andra saker som har hänt. Innan vi går in på, som vi ska titta på innan vi går in på slutspelet. Och vi har Lou Lamoriello, old school Lou. Slutar som general manager i Toronto och blir istället någon slags senior advisor. Ja. Och det var i enlighet med det kontrakt han skrev för 3 år sedan att det skulle bli det. Men jag tror inte att han kommer att stanna kvar i den rollen. Han stannar inte kvar i den rollen i New Jersey. Han tror inte han kommer att göra det nu heller. För att han är chef, eller så är han ingenting.
Ja, det här känns inte som att han är beredd att degraderas liksom till någon slags rådgivare. Utan han är ju the big boss. Han är ju liksom lite, det är lite mafiosostämpel på han nästan.
Ja, precis. Det är som att Tony Soprano plötsligt skulle vara någon slags rådgivare. Konciliere istället för boss. Det går ju inte.
Nej, det är faktiskt en bra pallet.
Ja. Så att vi får se vad som händer. Antingen går han i pension helt och hållet. Eller så hittar han någon. Larry Brooks spekulerar ju häromdagen att det, Long Island Lou, som han skrev, att Lamoriello skulle ta över Islanders.
Ja, han har väl lite kopplingar dit liksom i styrelsen där, och med Gord Snow är han ju god vän med, vad jag har förstått också.
Men i så fall skulle han ju ta Gord Snows jobb.
Ja, har inte Islanders länge varit ute efter en så här, alltså en Brendan Shanahan-roll?
Ja,
alltså att han skulle få något sånt, så att han ändå skulle vara the guy där.
Ja. Han behöver, den här organisationen behöver räddas, och då måste ju Snow bort.
Precis, alltså verkligen. Snow ska inte ha någonting med Islands göra längre om det ska bli något.
Det sitter ju sådana billboards på Long Island. Snow out. Och de menar inte att snön måste bort.
Nej, det är en viss person där som har en ledande roll i Islands som de syftar på. Det är ingen snack om det.
Nej. Ja, vi får se. Vem som blir ny GM där är inte, det blir intressant att se. Jag spekulerade med dig igår om att Shanny och Babcock vill återförenas med Iceman, men han trivs så bra här nere i Florida.
Ja, precis, jag tror att han sitter ju på 2 stycken. De som har varit assisterande GM den här säsongen och de senaste åren är ju Kyle Dubas och Mark Hunter, som båda är extremt
Det är väl Dubas som blir
eftertraktade från andra klubbar på senare tid också. Och det blir väl Dubas, trots att han bara är 31 år. Men han är extremt respekterad, och han har ju den här analytics-bakgrunden, men han har tydligen, vad man förstått, också smält in väldigt bra i styrelserummet där i Toronto också. Liksom. Alltså, han verkar vara extremt kompetent på alla sätt och vis. Och nu tog man in Lamoriello för att liksom, ja, alltså en liten transition-period innan det skulle bli Dubas-eran i Toronto lite grann. Så det mesta pekar på att det blir han.
Vem som än kommer hit är någon som behöver lösa backfrågan. Så för nu är det är ju slutintrycket av den långa serien mot Boston, som ju slutade med att de fick stryk i Game 7, att det kommer aldrig att bli som de tror i Toronto om de inte skaffar en riktig elitback.
Nej, jag håller med om det.
Och nu ryktas det ju då att återigen så blir det att de måste trada Nylander för att få en riktig, de måste göra en Taylor Hall.
Liksom. Ja.
Men då måste de få ett bättre utbyte än vad Edmonton fick. Med all respekt för Adam Larsson så var det lite för lite för Taylor Hall.
Ja, det kan man ju slå fast. Ja, exakt. Nej, det är en spännande sommar för Toronto. Alltså. Nylander som i sin tur sitter på utgående kontrakt och kommer vilja förhandla ganska ordentligt där för att få en bra lön. Mm. Så det är faktiskt en spännande sommar för vem det nu blir som blir GM där. Mycket viktiga beslut.
Ja, men det är det väl överallt. Det var klart vem som kommer till Minnesota också. Paul Fenton. Det vet du mer om vem det är.
Ja, är det klart eller?
Ja, i princip.
I princip klart. Ja. Jo, nej, men det är en sån där som det har ryktats om. Varje gång det blir ett GM-jobb ledigt så är det så. Ja, Paul Fenton är en av kandidaterna. Sådär. Ja. Faktiskt, så har jag varit det länge och han... Ja, alltså kopplingen just nu som gör väl att det kanske till slut blir så att han lämnar Nashville, där han ju varit bakom högre handen till David Poyle hur länge som helst, är väl att Craig Leopold är ju ägare för Minnesota.
Ja, Minnesota.
Och han var ju det tidigare i Nashville. Ja.
Ja.
Och har jobbat med Fenton då sedan tidigare. Så att det är väl därför. Det är klart att jag menar, så Poyle berömmer vi som den kanske bästa general managern i ligan. Absolut. Mm. Topp tre åtminstone. Och där intill honom har ju Fenton suttit under alla år. Så det är klart att det lär ju vara en kompetent snubbe där också.
Yes. Ja, och sen har vi då Rick Dudley. Han får något underligt jobb som Senior Vice President of Hockey Operations i Carolina Hurricanes. Det låter ju som att han sitter under ägaren.
Ja, det är den här soppan som Dandon håller på att koka ihop där alltså. Mm. Ständigt pågår och ligger och puttrar där. Jag vet inte vad som ska hända. Så de fortfarande saknar de en general manager och saknar en head coach. Och nu har ju visserligen Don Waddell har jag faktiskt uppgraderat och kallas nu för interim general manager. Tillfällig. Och han och Dudley, det känns ju som att det är Waddell som legat väldigt mycket bakom att de tagit in just Dudley. För att de är ju riktigt bra polare sedan tidigare. De arbetar ihop i Atlanta Thrashers, så det är kanske ingen större merit. För de har ju aldrig kommit ingenstans någon gång. Och de har faktiskt arbetat ihop såhär, IHL en gång i tiden. Det var ju verkligen 90-talet. Så de är ju polare liksom.
Jag gillade Waddell i Atlanta.
Ja,
av anledning. Ja, jag tror att han var vänlig mot mig en gång och det räcker.
Det räcker då, ju. Mycket vänlig. Ja, precis.
Ja.
Jag kan säga om Dudley i alla fall att jag har honom att tacka för extremt mycket, för att det var ju han som plockade in Marty St. Louis från Calgary när han blev tokratad och utköpt därifrån och ingen ville ha han. Då var det Dudley som var faktiskt general manager för Tampa just då och tog in honom, och nu har vi St. Louis tröja upp i taket, så att, tack så mycket Dudley för det.
Ja, fint.
Ja.
Vi får se hur blir med det där.
Ja, det precis.
Atlanta Thrashers. Jag önskar att det fanns ett lag där fortfarande. Det var ett trevligt stad att åka till Atlanta ändå.
Ja, det var ju ett sådär lag får man ju säga, men man har också en fin arena, det var gamla Philips Arena, var det så?
Ja, den var grym. Ja. Otroligt fin pressläktare.
Ja, det är ju... Är man ställd mot Djurgården och har en bra pressläktare, då ligger man väldigt bra till.
Ja, och ett bra pressrum hade de där man kunde sitta och skriva också. Jag gillade Atlanta.
Ja, vi ser.
Jag var där på deras enda två slutspelsmatcher på hemmaplan. De såg jag. Det var mot Rangers.
Ja, just det. De åkte på dyngstryk och hade konstiga mål när pucken studsade via sargen och in och sånt där. Kom ihåg.
Ja. Ja, men hörde du, din krabat.
Ja, jag är en krabat, ja.
Ja, det är ju det. Nu ska vi titta på fyra slutspelserier som rullar här i andra omgången. Och det är ju, vi kan ju som mer övergripande analys säga att det var jävligt spännande att alla lag som hamnade i 1-0-underläge efter en match varav tre på hemmaplan. Allihop kvitterade, så det står 1-1 i alla serier utom en som har hunnit till tredje omgången då. Och det indikerar ju att det kommer nog att bli en ganska lång och hård och jämn andra runda här.
Ja, precis. Man kan ju skönja att vissa lag känns som att de har kanske ett litet överläge ändå, men det känns överlag som att det var extremt jämnt alltså. Det här kan sluta hur som helst i princip i alla fyra serier som vi ska diskutera nu.
Ja.
Det är tokjämnt.
Ja, det är det. Och vi kan väl börja här ute som vanligt i öst då.
Ja.
Och börja Atlantic, för det brukar ju bli så. Och då har vi, får vi Tampa gjort, så alla vet att de
kan
fortsätta lyssna sen när du har pratat klart.
Ja.
Och ja, jag är som sagt i Tampa, så jag såg då andra matchen här igår måndag.
Ja.
När då som sagt Tampa utjämnade. Först åkte de på en riktig pärla, 6-2 i första matchen. Och det var ju mycket snack om att jo, de spelade helt okej, men de saknade intensiteten som en slutspelsmatch kräver. De uppträdde mer som i en grundseriematch, Tampa.
Ja, faktiskt. De var lite, precis, de hade glömt bort slutspelshockey lite grann efter att ha varit lediga en vecka liksom. De kom inte in med rätt inställning.
Ja. Medan Boston de kom direkt från en Game 7 och liksom spann vidare, kändes det som, på den intensitet som de hade med sig därifrån.
Ja, exakt. Och spelade mycket smartare, tyckte jag. Alltså Tampa var lite naiva på något vis också. Visst, skapade mycket chanser så här och mötte en Tukarask som storspelade, så att jag menar, matchen hade kunnat sluta på ett kanske annorlunda sätt, men nej, 6-2, det är svårt att snacka bort. Det var Boston var klart bättre i den matchen.
Ja, och effektiva som fan.
Ja, precis.
De var mördande.
Mördande!
Ja. när de fick lägen.
Ja.
Ja, men som sagt, sen hade då Tampa en omtalad träning som var rena bootcamp grejen, enligt rapporter här. Det skrattade Strolle åt efter matchen igår, så det är media som överdriver. Alltså, men såklart.
Ja, Dan Rosen som ju du brukar hänga med och som är en riktigt veteran på pressläktarna. Som har varit, som ju skriver för NHL.com för alla möjliga matcher och sådär. Han sa ju att han har ju inte sett en intensivare träning som man kan minnas överhuvudtaget.
Nej, det ser du. Mm. Ja, men, och det vart ju en helt annan, de satte en helt annan ton direkt igår.
Ja, visst.
Och ja, det vann ju till slut med 4-2. Det var ju jämnt, men Tampa var mycket bättre. De framförallt offensivt då. De tryckte på som fan och gjorde det på. Framförallt var det ju den här andra kedjan med Tyler Johnson och Braden Point och din gamla vän Andrei Palat som anförde dem, kan vi väl säga.
Ja, precis. Och då, det var de som kanske hade lite extra press på sig efter att ha blivit uppätna. Bokstavligt talat nästan i första matchen mot världens bästa kedja. Bergeron och Marchand och Pasternak som dominerade fullständigt, gjorde 11 poäng i den matchen. Och Braden Point, han var -5. Det var en katastrofmatch verkligen för den kedjan. Men Cooper var ju tydlig med liksom att nej, den här kedjan ska få chansen igen. Det har varit vår 17-kedja hela säsongen och de har varit grymma på det. De var grymma mot Hall i den serien här mot New Jersey. Och vad händer? Ja, Braden Point gör, han ligger bakom alla fyra mål i den här 4-2-segern nu och är grym. Och jag tycker Tyler Johnson, han var så där bra som Tyler Johnson kan vara när han är ettrig och intensiv han också. Och Andrei Palat som är, ja, som i Tampa-kretsar brukar lyfta fram som vår liksom Selke Trophy-finalist ungefär. För att han är ju, han är ju ruggigt bra på både tacklas och med klubban att minimera ytor och så.
Ja, det var ju imponerande. De vann ju faktiskt matchen i matchen mot den där fruktansvärt starka Bostons första kedja.
Ja.
Den är ju snuskigt bra. Det gick inte att ta bort den helt. De låg ju bakom Bostons. Ja, de var inne på båda Bostons mål då. Men den viktiga matchen i matchen är den där mellan de två kedjorna, medan just nu så ser man inte mycket av Tampas första kedjor. Och framförallt ser man ingenting av Steven Stamkos. Det måste vara något fel på honom. Han måste vara skadad.
Han måste vara skadad. Och det kan han ju vara för att han vilade sig i de tre sista grundseriematcherna för att han var skadad.
Ja.
Och nu säger han ju liksom själva, så kommenterar han ingenting naturligtvis, säger att det är inga konstigheter. Men han är ju iskall och han var inte jättebra faktiskt i den här New Jersey-serien heller. Han gjorde några powerplay-poäng liksom. Men
det var ju länge sedan han gjorde mål, du.
Ja visst, och han har gjort ett mål i slutspelet, men han har bara gjort, det är det enda målet han har gjort sedan typ början av mars.
Ja.
Så han var iskall i slutet av grundserien också. Och generellt sett får jag erkänna i slutspel, alltså det är ingen, han har det tufft. Jag menar, hans snitt i grundserien under karriären är över 0,5, vilket är så här superbra. Det är ju Ovechkin-klass nästan. Det är liksom generational talent målskytt. Men i slutspel, de gånger Tampa tagit sig dit, han har ju varit med i 4-5-6 slutspel med Tampa. Och då snittar han 0,28. Högst, alltså inte ens jämförbart med hans grundseriesnitt. Så, och jag tror att det beror på just det här som du brukar snacka på, det här med att ytorna försvinner. Alltså han är ju, Stamkos är ju bra när han får komma med sin enorma fart och skjuta. Och han är ju otroligt bra när han får stå stilla i kontoret i powerplay. Men just i slutspel så är det ju den typen av moment som minimeras.
Ja.
Ytorna, de måste vara bra även när det blir trångt. Och det är inte Stamkos grej riktigt.
Nej. Men precis som alla andra serier så är det är svårt att säga om. Alltså, nu ska de upp till Boston och det känns som Boston får övertag där. Ditt lag där trivs inte så vidare i Tidigarden.
Nej, verkligen inte. Som jag rabblade upp förra veckan, tror jag att de har vunnit, är det 7 matcher någonsin i Tidigarden? Alltså sen 90-talet liksom. Så det är väldigt sällsynt med Tampa seger där uppe.
Ja. Ja, och de är, Boston är jävligt bra. Alltså jag tänkte på det när de sätter in sin första powerplay-uppställning där. Den är inte mycket mindre skrämmande än Pittsburgh. Så när man har Krug och Pasternak på blå linjen. Och Rick Nash, Patrice Bergeron och Brad Marchand fram. Det är fan, det är imponerande.
Ja, vi pratar inte så mycket om Torrey Krug heller, som är, han är ju svinbra just nu. Han har gjort jättefin grundserien och varit jättebra i slutspel också.
Alltså,
och alla de där 5 ihop i powerplay, det är svårt att värja sig mot, alltså. Hur man än gör. Jag måste erkänna det, alltså, att jag tycker att inte bara baserat på de här 2 matcherna, utan generellt sett när man tittar på Boston och jämförsvis med Tampa då, att Boston behöver inte så mycket för att göra mål.
Nej.
Alltså, de skjuter faktiskt bara 44 skott på 2 matcher här i Tampa. Det är inte så mycket, det är 22 skott i snitt per match. Jag tror det var 24 första matchen och 20 andra matchen eller vice versa. Men ändå så har de massor med målchanser. Alltså, de är väldigt effektiva.
Ja, men det där,
farliga målchanser.
Det där ser man ju faktiskt i flera serier. Och det är svårt att inte då få intrycket att det laget har lite övertag. Att det är enklare för dem att komma fram, medan ett lag kanske vinner men får slita så in i helvete för att komma dit.
Ja, precis. För min upplevelse av den här andra matchen till exempel, det är att med Brandon Pontchen, att de gör en supermatch. För de är otroligt fokuserade. De är så intensiva de kan vara. Och ändå så gör faktiskt den här kedjan 2 mål. Även om de själva gör mål och ligger bakom att det blir seger. Men alltså, trots att de gör en helgjuten match så blir det ändå 2 mål från den här världens bästa kedjan. Liksom.
Ja.
Så det går inte att slappna av ett enda byte mot dem nästan.
Nej.
Och jag menar, igår till exempel, då försöker de ändå ta bort Marchand, Pastrnak och Bergeron. Men då kommer Charlie McAvoy från ingenstans och blir fri istället och gör mål på pass av Bergeron. Liksom.
Ja.
Ja, det är svårt. De är ruskigt bra, Boston.
Ja, och de har bra komplement också. Jag var faktiskt igår då, första kvällen som jag riktigt var ute och hade en night off. Och det ska man ju ha här i Tampa. Ja. Så att det var i Tiki-baren och sen på Hattricks.
Ja, den superklassiska sportbaren som ligger längre upp mot downtown. Där.
Ja, där såg vi William Karlsson smacka in sitt mål.
Oh, som vi ska onekligen komma in på sen också.
Ja, men då var jag faktiskt ute med Denton Heinens familj. Pappa och bror var med och de var jävligt trevliga att prata med. Ja, vad jag nu skulle ha sagt om det. Det var bara för nämna det som jag nämnde.
Ja, det tycker jag ska få nämna.
De har en bra tredje kedja och så också, där han spelar då.
Ja, precis. Så förra veckan så yrade vi om Jake DeBrusk som avgjorde Game 7 liksom.
Ja.
Eller det gjorde vi faktiskt inte, för då hade inte Game 7 varit. Så det kan vi göra nu istället. Och
De hyllade JFK, alltså Jakob Forsbacka Karlsson. Han har haft mycket skador i år sedan, för säsongen har blivit förstörd. Men de säger att JFK, vilket är ett underbart smeknamn, kommer att slå sig in inom de närmaste åren. Vi är väldigt viktiga spelare i Bruins.
Precis, och han borde ju sätta det namnet på sin tröja. För att han har ju ett långt namn för att kunna spela NHL. Alltså, ja. Forsbacka Karlsson får inte plats på en NHL-tröja. Jag har ju sett att de får börja liksom ner i armhålan för att få plats. med alla
bokstäver. Too many names on the ice.
Ja, det är faktiskt så i hans fall. Det är väl hans nackdel så att säga. Men JFK, det är ju 5 plus istället.
Ja, men nu kommer lite off topic igen. Ja. För att jag skulle berätta att jag var ute med Boston-familj. Trevliga. Ja, som sagt, nu är det 2 matcher i tidigare. Man kan också kan peka på att det är grinigt i alla slutspelserier, men det är något särskilt glödande hat som brinner i den här serien. De har varit på varandra så mycket under slutet av grundserien också, så det har blivit en riktig rivalitet mellan dem här.
Exakt, de möttes ju 3 gånger sista månaden i grundserien liksom.
Ja.
Och det var ju rejäla holmgångar det också, så att det, alltså Martian alltså. Alltså vad han börjar med nu, han uppfinner ju nya sätt att provocera fullständigt. Alltså ja. Är det inte att han slickar på motståndare som han faktiskt gjort vid upprepade tillfällen nu? Eller stått och nafsat dem i nacken liksom. Så då står han och masserar dem i nacken. Han står ju på Tyler Johnson och står och masserar.
Ja, jag skulle vilja se dig under Martian. Hur mycket svär du över Martian?
Ja, då blir det en sån här explicit stämpel på den här podden igen. Som jag ska försöka hålla mig undan ifrån. För att jag, så uttrycker jag mig om Martian. Och han igår till exempel, han bet ju sig loss från linjedomaren. Bet i armen så att han kom loss liksom. Ja. Det är ju en vad ska man säga egentligen?
Du säger allvarligare saker än asch vad tarvlig han är.
Ja, det är något högre grad i liksom fulheten på ordval kan jag säga.
Ja, man vill inte tänka på hur ondskan blir då.
Nej, precis. Jag kallas ju för ondskan. Så att,
men det känns ju som att Tampa är ett snällt och soft lag. Men det är de ju inte riktigt. Och det finns elaka människor där också.
Ja, det är ju Callen och Kunitz och så är det ju Janne Gård som ju är 1,53 men är liksom kaxigast på isen nästan efter Martian.
Temperamentsfull.
Får man säga. Ja. Och Palat är ju inte den som drar sig för att tacklas heller. Och Hedman kan vara lite brysk om han lägger den sidan till också.
Tror du att Boston kommer att försöka undvika pointkedjan för sin första kedja uppe i Garden?
Det tror jag att de kommer göra, ja.
Ja.
Undrar om inte de kommer sätta den mot Kutchov och Stamkos som är helt... Alltså Kutchov tycker jag ändå försöker. Och han visar...
Men han hämmas ju lite av att,
av att han...
Stamkos är så kall.
Exakt. Ändå men han är en sån som verkligen kan prestera på... Han älskar små ytor liksom, faktiskt. Han gillar att trixa och hålla på och ha sig när det är bökigt och jobbigt. Och han är ju tvärtom ett fantastiskt facit i slutspel genom åren. När de två har, de få gånger de har varit på isen samtidigt, första serien mot första serien, ja då har det ju varit utklassning faktiskt. Då har inte Tampa haft något att säga till om. Det kanske inte rasslar in mål varje gång, men då har Boston fört spelet.
Ja, jag tycker det känns som målet för Tampa måste vara realistiskt. Tar de en match upp i Boston nu så är det väldigt bra.
Ja, då är jag mer än nöjd. Ja. Så bra är detta Boston-lag. Alltså, de är nog min favorit trots allt av de här två lagen till att vinna till slut. Tyvärr,
så är det. Ja, så känner jag också. De har lite mer pondus och tyngd på något vis.
Ja, de är så... den där första scenen är så...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så pass bra.
Yes. Du, min gode vän, vi fortsätter med den andra östserien som snart ska spelas Game 3 där också här ikväll då.
No.
Och det är alltså klassikermötet Washington-Pittsburgh. Och även där står det 1-1. Pittsburgh vann första matchen på ett väldigt typiskt sätt genom att göra några snabba mål i tredje perioden som avgjorde. Men i andra matchen, det var mycket kontroversiellt som hände. Där slog Capitals tillbaka och vann med 4-1 till slut.
Ja, precis. Ja, här finns det mycket att prata om, känner jag.
Ja, man kan, det gör det verkligen.
Man kan gå in på väldigt specifika situationer och man kan prata lite allmänt om man sett ut. Men generellt sett vill jag ändå säga att jag tycker att alltså Washington gör det ju bra. Jag tycker de har ju varit...
Vänta, jag har varit lite som du märkte kom jag av med här. Men det är för att det kom ett mejl precis från NHL om akkreditering till Stanley Cup-finalen, awards och draft. Det måste jag ju skicka vidare till vår vän Flash, vår
administrativa chef.
Ja, det är han som fixar sånt.
Ja, idag är ni ju lediga, det är 1 maj, eller hur?
Ja, just det, precis.
Jag får hoppas han kommer in imorgon och så han ordnar detta snabbt.
Det där är viktigt. Det där måste lösas. Ja. Ja. Nej, men jag tycker totalt sett över de här två matcherna, om man räknar ihop alla minuter och sett vilket lag som har spelmässigt presterat bäst, så är det ju Washington, tycker jag.
Ja, det är lite som är annorlunda med det här Washington. Låt mig redan från början säga att jag delar det här uttrycket som du brukar ta upp, som många kanadensare här använder: never bet against Sidney Crosby. Det tycker jag inte göra, men jag tycker att det finns mer positivt hos det här Washington-laget än på länge. Och en av grejerna är, det är något mer beslutsamt och samtidigt avslappnat kring dem. De ser inte lika spända och nervösa ut som de har gjort tidigare i slutspel, när allt har gått åt skog.
Nej, precis. Nej. Mm.
Och sen tycker jag att de här rollspelarna i tredje och fjärde kedjan är mycket bättre. Det finns några unga där som tar för sig på ett sätt som ingen har gjort i Washington förut.
Nej, precis. De har faktiskt... Det är mycket positivt. Alltså mycket såna här grejer som man pratar om ska fungera. Som fungerar. Alltså, vi har pratat om att breddspelarna har ju faktiskt klivit fram ganska ordentligt. Mot Columbus här. Och är faktiskt inledningsvis mot Pittsburgh. Vi fick ju till och med se Brett Connolly efter sina år i Washington till slut göra ett mål efter att ha bränt ett antal lägen, göra sitt första slutspelsmål. Och Jakub Vrana kommer in här och gör mål.
Beagle är bra och så.
Ja, och samtidigt så är Ovechkin uppe i 7 mål.
Ja, visst.
Han har varit snygga mål. Alltså, han har ju varit bra här i Pittsburgh-matcherna inledningsvis. Och Bäckström gör ju mål här om natten, och Kuznetsov bidrar liksom. Alltså powerplay är ju bra, de har ju faktiskt gjort, alltså de har det bästa powerplay faktiskt, om man räknar ihop hela slutspelet här, båda serierna, så har de ligans slutspelets bästa powerplay. Och boxplay, de har 22 raka penalty kills, så deras special teams funkar hur bra som helst. Och ja, de får bredden producerar, spetsen producerar, och Braden Holtby har kommit in och spikar igen kassen liksom.
Ja, han har också varit väldigt bra. Men det är ju också så att det blir enklare för de här toppspelarna då, kanske när allt inte hänger på att de måste prestera, utan att de har backup från bredden och djupet.
Ja, exakt. För det tycker jag man kan försvara Ovechkin lite mer genom åren, att ofta har det hängt extremt mycket på att han måste producera. Att liksom, han har fått burit för tung börda. Och som sagt, han har ändå ett bra slutspelssnitt när det kommer till att göra mål. Men när det inte är så många andra gör mål, så räcker ju inte det liksom.
Ja, det är lite annat ljud i skällan nu. Du har ju blivit anklagad för att hoppa på Ovechkin så mycket.
Ja, jo, men det var ju framförallt för det första avsnittet i slutspelet. Annars har vi varit en försvarare av Ovechkin. Jag har ju pratat om att han är en av tidernas bästa målskytter, kanske den bästa någonsin, om man räknar in era adjusted. Ja. Alltså om man jämför hur svårt det gör mål i dagens hockey. Så.
Nej, jag skojar med det. Ja. Men så att det känns positivt, men så de har en motståndare också, vi ska inte glömma det. Och Pittsburgh har inte spelat på topp i den här serien, men det är grejen med dem, och jag tjatar ju jämt om det här, är att det inte behövs heller. De har förmågan att vinna i slutspel, och det är det går ut på, inte att spela bra. De är experter på det. Liksom. Det räcker, som i första matchen räckte det med några minuter i tredje perioden för de skulle vända 2-0 till 3-2.
Ja. Exakt, det var en sån här typisk när, som vi pratade om faktiskt i vår preview inför serien, alltså att det säger boom, 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 och så är Pittsburgh, jag har vänt ett hopplöst underläge liksom.
Ja.
Och oftast orkestrerat av Crosby, och det var det ju i det här fallet också.
Ja, och det var ju inte långt ifrån att de höll på att ställa till med samma sak igen då. De låg under med 3-0, reducerade sig i tredje perioden, det väldigt kontroversiella då, när Hörnqvist nog egentligen gjorde ett mål, men det gick inte med 100% säkerhet att se på kameror att pucken var över mållinjen, fast jag tyckte att man kunde se det.
Ja, men jag tycker det är intressant där, för det har ju kommit fram lite bilder på alltså hur det kan vara en synvilla, exakt motsvarande situation, när man faktiskt ser det från direkt ovanifrån vinkel, så är den faktiskt inte över mållinjen, fast det är från den vinkeln som vi såg det från, så ser det ut som det. Det är någon konstig synvilla grej. Så att ja. jag är faktiskt inte, efter att ha sett de liksom illustrationerna, så är jag faktiskt inte helt säker längre på att det var mål. Så jag tycker, ja, på det viset kanske man vet. Ja.
Hur som helst, jag tror det var väldigt extremt viktigt för Washington då att efter första matchen tänkte man, det är som vanligt, Pittsburgh behöver inte så mycket och Washington kan inte hålla ledningen.
Nej.
Men i andra matchen då kunde de verkligen det till slut och vann med 4-1. Det var ju, det tror jag betyder enormt mycket för självförtroendet och för liksom självkänslan att vi kan det här ändå.
Ja, att det inte var all over again, för faktiskt, vi har pratat om att de känns stabilare nu i Washington i år, men faktum är att alla tre förluster i det här slutspelet, de två mot Columbus och den första här mot Pittsburgh, så har de haft två målsledningar i de matcherna. Och rasat ihop och förlorat. Ja. Så att det sitter ju ändå kvar lite i deras...
Ja. Ja, men just därför så tror jag det var så viktigt med att de fick behålla den ledningen de hade där.
Ja, precis. Och ändå reda ut det till slut på ett ganska övertygande sätt.
Ja. Men, ja... Pittsburgh. Nu spelar de ju utan Hagelin och utan Malkin. Och nu kanske de fick Domelin skadad också. Vi får se om han kan spela mer.
Ja, jag såg ett positivt för dem att han har tränat nu inför den här matchen som kommer i game 3 i alla fall. Så att, och det gjorde ju Malkin och Hagelin också.
Ja.
Så de är på väg tillbaks.
Ja, och särskilt framförallt Malkin då såklart. Ja. Är ju ett vapen.
Onekligen.
Som är svårt att värja sig mot. Men ska Washington någonsin ta sig förbi det här hindret i andra rundan, så är det kanske i år då.
Vad säger vi igen?
Ja, jag tycker jag hör många av kollegorna här som säger att Washington kommer att ordna det i år. Jag törs inte säga så. Jag bettar inte mot den ultimata vinnaren.
Nej, precis. Och... Ja, vi får se när Malkin och de spelarna vi pratar om kommer tillbaka. För annars måste jag säga att då måste jag, efter att ha hyllat bredden i Washington, så är det motsvarande har man gjort detsamma med Pittsburgh i de senaste åren, att de verkligen har fått contribution från hela line-upen.
De har fått vad?
Nej, jag känner mitt uttal där var katastrof. Så att jag pratar svenska istället. De har fått produktion från alla fyra kedjor, åtminstone tre kedjor. Och sådär. Även från Backa som har klivit fram. Men nu när det märks tydligt tycker jag att Malkin och Hagelin är borta. Ja. Och kollar man nu så är det ju... Alltså de har ju levt på att firma Gensel Crosby har varit så fruktansvärt bra. Alltså de är ju uppe på 15-17 poäng båda två. Extremt.
Ja, och Hörnqvist också. Alltså den där inkomponerade kedjan de har där, den är ju väldigt... Den är ju svinbra.
Den är ju mördande skulle man kunna säga. Den är ju som Bostons kedja i princip. Ja. Men därutöver, jag menar, sen har det inte varit så bra. Alltså jag tror att den kedjan har tillsammans gjort 17 mål. Medan om man tar bort Malkin och Hagelin, som är faktiskt inte med nu, så har de bara fått 10 mål från alla andra spelare. Och det är ju en extrem övervikt för en lina liksom. Och ja, jag menar, en Phil Kessel står kvar på ett mål till exempel. Nu när han inte lider med Malkin eller liksom. Brassard har faktiskt inte riktigt varit en förstärkning man hoppades på. Produktionsmässigt.
Nej, det har han faktiskt inte. Han tycker jag är en besvikelse.
Ja. Så att, nej, den här bredden som jag alltid pratar om i Pittsburgh, den har inte varit så vass nu. Och det märks, alltså, när inte the two-headed monster är intakt, så är det inte riktigt samma slag. The two-headed monster är intakt, så är det inte riktigt samma slagstyrka på Pittsburgh då. Så just det skulle kunna tala för Washington också, att de möter ett lite, just nu, om de inte kommer tillbaka i slag, de här killarna, ett lite decimerat Pittsburgh ändå.
Ja, det blir... Jag tycker det står och väger vad den här serien är för någonting. Och det gäller ju nästan alla. Men det blir väldigt intressant att se vad som händer i Pittsburgh ikväll och i övermorgon. Ja. Tar Washington en eller rent av... Ja, såklart. Jag säger ingenting för de är spelare.
Nej, det känns helt öppet det här. Eller helt öppet gör det inte, men det...
Jo.
Ja, det är helt öppet, precis. Men samtidigt så ligger det liksom och pyr lite i bakgrunden här med det där gamla mantrat som du just drog upp med Crosby.
Ja.
Men ja, nej, det är... Washington är som sagt bra och de känns stabilare i år ändå. De känns ändå... Ja, det är någonting med Washington ändå som gör att man har lite större tilltro till dem på något vis.
Ja, det gör man. Har man. Ja, du, då tar vi oss västerut då. Och där har vi, tycker jag, den bästa serien av dem alla. Precis som vi sa på förhand, tippade att det skulle bli Nashville-Winnipeg då. Och framförallt, jag var ju där båda första matcherna, och framförallt den andra då, det var den bästa match jag sett i år, och en av de bästa jag sett någonsin, tror jag.
Ja, jag kan förstå det. Det gäller
underhållning, dramatik, spänning och stämning. Det var något helt jävla sjukt, vilken urladdning till match.
Den hade man ju helt allt.
Man var utpumpad efteråt. Liksom.
Ja, jag förstår det. Alltså,
som åskådare.
Och som långkörare också, double OT liksom.
Ja.
Och så mycket mål. Men, precis vad man, alltså, han hade innehåll allt som man hoppades att den här serien skulle kunna ha.
Ja.
Så var det faktiskt. Mm.
Men det har ju varit, den har andra sidan varit lite märkligt på ett märkligt sätt, tror jag, kan säga.
Jag
för första matchen såg inte alls ut som man hade trott. Den vann ju då Winnipeg, men de gjorde det inte som man hade föreställt sig med sin fruktansvärda offensiv, utan de spelade en extremt defensiv match och var extremt tajta i egen zon och sen väldigt opportuna när de fick chanser.
Exakt, de sköt ju faktiskt bara 19 skott mellan Nashville då hade 48.
Ja, och det kändes liksom långa stunder, det är på det här viset, det är ett lag dominerar mycket, som Flyers till exempel gjorde några gånger, och radade upp chanser, men gör man inte mål, då vet man att motståndaren plötsligt kommer och liksom häller kallt vatten på en istället, och exakt så blev det ju där.
Ja, exakt, och man får ju, alltså jag tycker, om man räknar in den matchen som kanske tydligt exempel i Winnipeg-fallet, men även andra matchen lite grann, eller båda, ja, totalt sett innan serien hittills, så tycker jag att, jag håller med mig själv lite grann från vad jag sa förra veckan.
Ja.
Att det känns som att, alltså Nashville är lite en maskin som bara maler och maler och maler, som har en fantastisk bredd och en hög högsta nivå, eller vad ska jag säga, en hög lägsta nivå. Och ja, det blev ju tvärtom då. Men man märkte liksom ju längre matchen led här i game 2, när det faktiskt blev förlängning, så orkar de fortfarande hålla uppe det här intensiva tempot liksom. Ja. De tog ju verkligen tag i taktpinnen, tycker jag i alla fall, i förlängningen också.
Ja, då såg jag efter 15 minuter i förlängning så här, då började Winnipeg krokna lite.
Precis, jag tycker att Nashville är lite som en maskin liksom. Medan Winnipeg då, de, alltså plocka ut de bästa forwardsarna med de här två lagen emellan, så blir väldigt många Winnipeg-forward i topp. Alltså ja. De har sån fantastisk spets.
Ja.
Så att de kan ju vara opportuna liksom. De behöver inte så mycket lägen och ändå så göra mål. Lite så här Boston-aktigt. Att de är extremt... alltså vilka mål Scheifele liksom.
Ja.
Vilket skott han har. Och då kan vi rabbla upp line och så vidare också. Det är...
Ja, jag tycker det är så här, precis som du säger, Nashville är lite maskin, men de har med den här sprittande energin och det känns som de liksom kör hårt som fan hela tiden. Å andra sidan känns det som Winnipeg behöver, som vi sa om första serien, att de behöver inte anstränga sig lika mycket för att komma fram i farliga lägen. De har lättare att komma in i zon, tycker jag det ser ut som, när de väl kommer ditåt. Och de har något slags lugn och pondus som kontrasterar rätt rejält mot Nashvilles mer så här vilda energispel med Arvidsson i spetsen liksom.
Precis, båda lagen tycker jag har liksom utstrålat självförtroende, men på olika sätt.
Ja, verkligen.
Faktiskt.
Verkligen, och det är väldigt svårt att veta vilken av de här stilarna eller attityderna som kommer att prevail in the long run. Men det var ju helt klart helt avgörande för Nashville att de till slut vann den där game 2. Hade de kommit till Winnipeg, där det är extremt svårt att vara bortalag, då med 2-0 underläge, då hade det gått åt helvete, tror jag.
Ja, det tror jag också. Alltså, ha den ryggsäcken liksom, man åker upp till Winnipeg Whiteout. Ja. Nu har de ändå 1-1, det känns ju ändå rätt stabilt för dem.
Ja, den där långa övertidsperioden, den fick ju extra liksom krydda i det, att man kände att hur det går nu, det avgör den här serien på så många sätt.
Ja, exakt.
Jag säger inte att Nashville vinner för att de vann den övertiden, men hade de förlorat så hade de förlorat serien. Ja. Nu är det snarare så att det borde bli en väldigt lång serie.
Ja, jag tycker att allt talar för det också. Och man får säga att han är fjalla bra, Kevin. Alltså. Där kom den. Jag var tvungen att sno den från det kommentatorspåret i bloggen. Alltså.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja
Ja, det var det. Det är iskallt i det läget. Han gör en fint där.
Ja, istället för att skjuta direkt i en 2-1 pass liksom, så tar han emot den och drar bort Hellebucken. Och så ja.
Hellebucken.
Han är bara bra.
Han jävla bra. Ja,
han är fjalla bra.
Ja, men annars så är, vi har pratat om det med rollspelare och bredd. Något som väl, möjligen är lite oroande för Nashville är väl att de är så extremt nu säger jag extremt igen, det var värst jag har kommit på det. Exceptionellt beroende av sin första kedja då. Det var ju Arvidsson, Forsberg och Johansson som skapade all, bortsett från Fjallas avgörande, så var det ju de som gjorde allt liksom. Och man märker så fort de kommer in så är det farligt, och sen är det inte lika farligt sen när de åker av.
Nej, precis. Jag har lust att komma göra en liten ytterligare på Scheifele sen. Men innan jag gör det så måste jag dra parallellen till att den kedjan som du pratar om nu, första kedjan i Nashville, alltså i 5-5-spelet mot Scheifele-kedjan, så var de ganska dominanta. Liksom. Ja. Alltså det är de som för spelet när de två går i clinch. Liksom. Ändå, det är de som vinner den matchen spelmässigt. Liksom. Alltså Arvidsson.
Ja, jag skulle just säga Arvidsson. Det var ju, den där game 2 var ju kanske hans bästa någonsin. Jag har i alla fall inte suttit i live när han har varit så dominant och gjort sånt avgörande avtryck. Liksom.
Ja, alltså jag tror han kom upp i 11 registrerade målchanser. Vilket ju är en extrem summa. Visst, det är visserligen att spela nästan en och en halv match. Eller ja, en och en halv match. Mm. Men ändå, han var extremt involverad hela tiden. Och han har ju den här Duracell-kanin-grejen att han bara kör hela tiden. Men han är ju skicklig också. Han dunkar ju in en sån här slagskott man bara drömmer om att få göra. Igen.
Ja, jävlar vilken pärla han fick på där.
Ja, precis. Och han gjorde ju sånt mot Colorado också. Så det är ingen tillfällighet liksom. Och sen så jag menar, som vanligt så står han och skymmer Hellebucken totalt när Subban dundrar på ett slagskott i powerplay. Alltså han är ju grym framför kassen.
Ja, och det är också intressant så att att Winnipeg går ju efter honom. Han har ju hamnat i rätt så brutala närkamper med Big Buff. Det är ju viss orättvis styrkeförhållande.
Det är inte egentligen samma viktklass så att säga.
Och de försöker köra över hackspetten, men det verkar inte bekomma honom. Han bara flinar och ruskar sig och fortsätter på samma sätt.
Ja, det är osannolik karaktär på potatisodlarens son där alltså.
Ja, vilken favorit. Och de älskar honom i Nashville. Det är Harvey.
Ja, precis. Jag har ju reagerat på att det är lika kul att Arvidsson, det blev först Arvi. Och nu, nej, ofta har jag sett att beatwriterna, de bara skriver RV istället. Arvi.
Ja. Precis.
Jag har förstått att Arvi betyder husbil.
Ja, precis. Han är recreational liksom, vehicle.
Ja, just det, som bara köttar på oavsett sen. Men ändå.
Det var också, jag pratade med honom efter förlängningsmatchen där, och han säger då, och det understryker det här Duracell-artade i hans lekamen. Alltså att jag blir inte trött under övertiden, snarare tvärtom. Jag känner mig bara piggare och piggare ju längre vi spelar.
Ja, det är ju en osannolik förmåga.
Det gjorde inte Buff och company.
Nej, de gick lite på knäna till slut.
Men det är Scheifele som du sa. Vilken hockeyspelare.
Ja, precis. Det är faktiskt han som leder skytteligan här nu på 8 mål. Han gjorde 2 mål i game 2 och han gjorde 2 mål i game 1. Han gjorde 2 mål här i slutet mot Minnesota också. Han öser ju en kassa.
Ja.
Jag tycker lite så här, om man stannar upp lite på honom så måste jag bara säga att det är en intressant karriär. För att det här är ju en det är lite av en träningsprodukt, Scheifele. Jag var tvungen att läsa ett dokument, ett gammalt dokument som har något år på nacken och som Sportsnet gjorde. Långläsning med honom som bara hade rubriken Eat Sleep Hockey. Han är en sån här som sen barnsben kollat hur mycket som på, alltså han är så här, han är större nörd än vad jag är. Och så har han framförallt talang.
Ja, nu ska vi inte överdriva.
Ja, men han kollar extremt mycket på NHL. Han är liksom, och han är liksom extremt into liksom detaljer och har tränat hur mycket som helst, tränat långt in på nätterna liksom, och så här. Och liksom när han kom in i Jets organisation efter att det tog något år innan för han etablerade sig naturligtvis, så sa jag liksom Paul Maurice att han hade träningsvanor som var mycket mer professionella än många redan etablerade spelare. Mm. Alltså han har verkligen tagit sig hit tack vare stenhårt jobb.
Men det har tagit sin lilla tid också. Han var inte, ja. han fick ju göra några rundor i AHL och så.
Ja, jag vet inte om han kanske var nere, men han var nog nere i AHL, det var ju. Men sen så, han blev ju tillbaka skickad till juniorlaget efter att ha testat några matcher. Och, ja. Och han var ju en reach, som det, man säger, alltså, när han draftades också. För han är ju verkligen en speciell spelare i den här moderna Winnipeg-historien, eftersom att han var deras första draftval någonsin. Precis när de hade under sommaren då lämnat Atlanta för att bli Winnipeg, så var det ju draft. Då tog de han som sjua overall. Och då rankades ju han som kanske, ja, max topp 15. Så det var ju en, jag kommer ihåg att det första TSN-sändningen när Cheval Dayoff klev upp och sa Mark Scheifele från Barry Colts, då sa liksom de bara wow, what's this? Liksom, eller så här, det var reach liksom. Men han är som sagt, han är en träningsprodukt, så han har ju talangen naturligtvis, men han har verkligen jobbat sig till den här positionen. Och han har också lite den här speciella swaggen som vi pratade om, den här lite lugna varianten.
Ja, precis.
Och han har själv, det är ingen brist på självförtroende hos honom. Jag kommer ihåg att inför säsongen, så inte apropå den här Sportsnet-intervju, men då kommer jag ihåg att han sa att jag ska vinna poängligan i år, liksom. Så bra är jag.
Ja.
Så att det, jag tycker även man hittar swagger, även här Line har ju verkligen swagger. Och ja, verkligen. Bufflin har väl swagger. Och Hellebucken som står och stirrar ut kablarna totalt bara innan nedsläpp.
Ja, de har något. Och man blir, jag tycker framförallt när första kedjan kom in med Wheeler och Scheifele, så de liksom markerar närvaro på ett sätt som man får respekt för dem direkt. De visar sig.
Ja, precis. Jag tycker att de har det, om man ska säga.
Mm.
Och sen, en liten sak till om Scheifele som är lite kul, apropå ditt besök i, vad var det, Baptist Church eller någonting i Nashville, ja, när du var med professor Hugosson där.
Ja.
Så har ju Scheifele, han kom ju från en, jag läste också den här Sportsnet-artikeln, han kom ju från en djupt kristen familj med ganska så här strängt kristna föräldrar. Så de har sagt åt den, du får inte svära pojk. Svär inte, inget fult språk. Så att han får ju kämpa lite på isen här, för att han har ju som regel att han ska aldrig svära. Så han blir ju pressad av sina lagkamrater också liksom, alltså hela tiden att Scheifele, nu kan du liksom inte acceptera och säga att det var dumt, utan nu måste du säga det var fucking shitbag liksom Arvi. Han säger bara nej, det var dåligt av Arvi liksom, han håller en i båden, för annars kommer mamma och
ja,
och är stenhårt mot oss. Han kommer aldrig svära, Scheifele.
Så borde det vara mot dig också, ondskan.
Ja, just det, ja, det är någon som håller rätt på mig liksom.
Ja. Vi har en serie kvar, och den är ju då den som har hunnit längst när vi spelar in det här. Det är Vegas San Jose, och man borde inte bli förvånad längre, men det blir då av detta Vegas. En serie som inte går att få grepp om på grund av det. Först så smackar de till San Jose med 7-0 alltså, i en fruktansvärd urskåpning.
Ja,
sen kommer San Jose tillbaka i en mycket, mycket bättre match i T-dojan och vinner på övertid. Och då får man känslan att ja, nu har San Jose momentum i den här serien. Nu kommer de att ta det här.
Ja.
Nej. Och åker de upp till San Jose, och där får de då igår kväll stryk på övertid själva hemma efter ett magnifikt Wild Bill Carlson-skott som Marty Jones bara kunde stå och titta när det small bakom honom.
Nej, det...
Så nu är Vegas uppe 2-1 och ja, det börjar lukta konferensfinal.
Jag tycker faktiskt det. Det är en jämn matchserie, vilket ju inte 7-0 antyder i första matchen, men det har varit jämnt sedan dess. Men Vegas, de är så bra alltså.
Ja.
Det är ju, jag vill påstå i alla fall att det är San Jose som tvingas anpassa sig efter Vegas snarare än tvärtom. För i första matchen var det så. Visst, det är speciellt, alltså det märkte ju LA Kings och alla lag som har kommit till Vegas första gången den här säsongen i grundserien, att det är något speciellt att komma till T-dojan. Alltså är man inte beredd där från start, då rasslar det till något vansinnigt. Liksom.
Ja.
Och det var ju det det gjorde, det var ju 4-0 liksom. Och vi pratade om inför serien att det är speed mot speed. Att det är lite kul att se hur de här, vem som vinner i en sån duell. Men det var ju inget snack om saken. Det var ju, Vegas bara flög igenom Sharks.
Ja, då såg de väldigt långsamma ut, San Jose.
Exakt. Så, sen dess så har de ju prioriterat att liksom klogga igen mittzonen lite grann. Och deras liksom underliggande siffror i de här två senaste matcherna tyder ju verkligen på att de har gjort det jobbet och försökt slöja ner Vegas lite grann. Men det tyder ju ändå på att de har fått göra en taktisk förändring. För det spel som de stod för mot Anaheim Ducks, det var ju lite det som Vegas nu själva står mot San Jose, så att säga.
Ja, det är ju inte bara det att Vegas kommer, det har vi varit inne på några gånger. Det är inte bara att det går fort när de vänder och kommer i 2-1-lägen och så, eller vi liksom vänder spelet överhuvudtaget. De är allting är så kvickt i deras agerande. De har en fruktansvärt ettrig snabb forechecking, och när de liksom anfaller så är det så jävla snabbt i passningarna också. Och i powerplay till exempel, det är omöjligt att hänga med.
Nej, precis. Alltså, ja, exakt. De har en ruggig speed. Alltså, i den här sista matchen, Game 3, då var det ju det var ju en massa powerplaymål de gjorde. I alla fall två snabba där som gjorde att de stack iväg till 3-1-ledning. Bara såna här jättesnabba passningar över centrallinjen och så mål, öppet kasse, och så hann inte Mario Jones med liksom.
Nej. Och de har både en svinhet första kedja och bidrag från hela uppställningen. I första matchen var det 7 olika målskyttar till exempel.
Ja, precis. De vinner med 7-0, men det är 7 olika målskyttar. Det är verkligen anmärkningsvärt alltså.
Ja, men igår så var det ju då första kedjan med Marcus och Smith och vår stora hjälte Wild Bill Carlson. Vilken hockeyspelare. Någon gång måste folk bara erkänna att han är svinbra. Liksom. Varför kan ni inte göra det?
Jag kliver ut nu och säger att Wild Bill Carlson är liksom elit. Alltså han är en riktig superspelare. Alltså.
Man gör inte det här i ett slutspel på någon jävla fluk.
Liksom. Nej. Han är så fruktansvärt bra, och den här, alltså vi måste komma in på målet han gör, alltså lite ytterligare faktiskt, för det var ju så pass elegant hans avgörande, men han gjorde ju en fin passning dessförinnan. Ja. Han styr den bakom ryggen på sig själv, och i första läget så tyckte jag att det såg ut lite grann som att han kanske egentligen tänkte styra den på mål, vilket ju inte hade varit dumt i heller. Det var ju smart oavsett hur han gjorde, det var säkert någon baktanke, antingen så går den på målakten så blir det en retur, eller så går den perfekt över en passning till Riley Smith. Men jag såg faktiskt en exakt likadan bakom ryggen skarv så här som han gjorde nu i mittzonen till Riley Smith i LA-serien, som var så otroligt elegant så att jag hoppade till hemma i Örby. För att den var så smart, och så liksom han låg steget före i tanken. Så att han har ju ett ruggigt hockeysens alltså. Alltså han har allt, han har farten som vi ska komma in på det här målet han gör när han bara sticker iväg. Han har skottet, han har passningarna, han möter liksom motståndarnas bästa kedjor hela tiden. Han möter Couture och så vidare. Nu i LA-serien gick han upp mot Kopitar. Och på 7 matcher i slutspel, han har varit inne på 1 mål i 5-5 bakåt.
Ja.
I grundserien, man kan säga vad man vill om plus minus statistiken, men han hade ju plus 49. Det är ju en helt, han är komplett.
Han kommer kunna begära mycket pengar nu när kontraktet ska förnyas.
Det kan man onekligen säga.
Ja, de kan peka på att men han kommer inte ha sån skottplus. Nej, han kanske inte kommer göra 43 mål, men han kommer ju vara en 30-målsskytt. Det är jag helt övertygad om.
Ja, alltså titta på målen han gör. Det är inga liksom turmål han vevar upp gång efter gång, utan bara se bara på det avgörandet. Han åker in och snärtar upp den i krysset.
Ja. Ja, och så jävla bra defensivt. Det som Tårtan älskade så mycket med honom.
Ja, precis. För han var älskad av Tårtan som tredje center, för han fattar ju inte att han är grym offensivt också. Att han är verkligen utbildad i det defensiva spelet i sin tidigare NHL-karriär så att säga.
Ja, I'm in awe, som de säger här.
Ja. Jag tror jag faktiskt lägger in John Forslunds kommentering här av det här målet. För jag tyckte, det är ändå något speciellt med en arena som är så uppeldad som i en overtime, och så gör bortalaget mål.
Ja.
Och liksom hur tyst det blir. Så jag lägger in den. And now Neil William Carlson has room. He's in. He scores! William Carlson
wins this one in overtime. Ja. Ja, du. Och när vi gör det här med en vecka, då tror jag att vi fortfarande pratar om alla serierna. Det kan mycket väl vara så att alla går till Game 7, om nu inte Vegas gör det här ännu fortare då. Men om San Jose kvitterar i nästa match, då tror jag vi kan prata om att det blir 7 matcher nästan överallt.
Ja, det känns nästan som det troligaste just nu faktiskt. Det är så pass jämnt överlag, och jag tycker alla lag har verkligen så mycket fördelar att man kan rabbla upp, och som talar för dem i respektive serie liksom.
Det är 8 jävligt bra lag nu, tycker jag vi kan slå fast. Ja.
Precis, man kan snacka om att det är tråkigt att ettan och tvåan möts där i Winnipeg och Nashville. Men hur än går, vilka lag som än går vidare, så har vi fantastiska serier i konferensfinalen också. Alltså det är superlag som verkligen förtjänar sina platser. Så att,
ja. For sure. Ja, hör du?
Ja.
Din gamla krabat.
Ja.
Det var väl det?
Ja, jag tycker att vi stänger igen butiken där helt enkelt. Och fick slå fast att det är fantastisk hockey vi får se.
Ja.
Så vi får se vad som har hänt till nästa vecka helt enkelt.
Det får vi verkligen. Vi vet ju ingenting. Det är ju som jag var inne på här om sist. Det är blankt papper varje gång. Och det är så jävla fantastiskt att det är så. Det är därför det är så fascinerande.
Ja, precis. Nej, oavsett vad vi sitter och spekulerar i och vilka argument vi kommer med i en timmes podd här så behöver inte det betyda någonting när det väl blir match. Det händer ju så mycket som inte går att förklara. Liksom.
Exaktamente.
Ja. Nej, men då hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Höj, höj.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.